Jesus vände sig till lärjungarna och sa enbart till dem: saliga de ögon som ser vad ni ser. Jag säger er, många profeter och kungar har velat se vad ni ser, men fick inte se det, och velat höra det ni hör, men fick inte höra det. En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig då och sa:
Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv?
Jesus sa:
Vad står det i lagen? Hur lyder orden?
Han svarade:
Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv.
Jesus sa:
Det är rätt. Gör det så får du leva.
För att visa att han var rättfärdig sa mannen till Jesus:
Och vem är min nästa?
På den frågan svarade Jesus:
En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värden och sa: sköt om honom, och kostade mer ska jag betala dig på återvägen. Vilka av dessa 3 tycker du var den överfallne mannens nästa?
Han svarade:
Den som visade honom barmhärtighet.
Då sa Jesus:
Gå du och gör som han. Amen. Det är ganska många år sedan nu. En vän till mig stod på perrongen på T-centralen och såg i ögonvrån hur en man föll ned från en av bänkarna och blev liggande på perrongen. Och han berättade efteråt att han i det ögonblicket hörde 2 röster inom sig. Den ena sa: Det är säkert en missbrukare. Gå därifrån. Den andra rösten sa: Ta ditt ansvar. Du vågar gå fram. Han tittade sig omkring på perrongen för att se om det var någon annan som var på väg fram till mannen. Men han såg ingenting av det. Människor var upptagna med annat. Hur skulle han göra? Vad var det rätta i den situationen? Vem är min nästa? Det var frågan som en laglärd man ställde till Jesus. Ordet nästa, det är det gamla svenska ordet för den som står mig närmast. Nära, närmare, nästa. Så var det gamla sättet att komparera, som det så fint heter. När man komparerar adjektiv. Nära, närmare, närma sig vi. Men nära, närmare, nästa, sa man förr i tiden. Idag skulle vi kunna uttrycka att älska, inte din nästa, men älska den som står dig närmast. Någon som är nära mig ska jag älska lika mycket som mig själv. Men frågan är, vem står närmast mig? Detta är den gyllene regeln. Vem står närmast mig? Vem kallar Gud mig att älska, tjäna och respektera. Det är ju den laglärde mannens huvudfråga. Är det familjen och släktingarna som står mig närmast? Eller är det mina vänner? Eller är det människor från mitt eget folk som talar samma språk som jag eller som har samma hudfärg som jag? Och Jesu svar är att han försöker konkretisera frågeställningen genom att skapa en verklighetstrogen berättelse. Berättelsen om den barmhärtige samarien. Det är en judisk man som blir nedslagen på väg mot Jeriko. Det skiljer ungefär på en ganska kort sträcka, 2 kilometer tror jag i höjd. Det är väldigt kuperat. Här blir han nedslagen av 2 rövare. Och 2 judiska landsmän till honom. Båda med en stark religiös övertygelse. De tjänar i templet i Jerusalem. De passerar förbi utan att hjälpa till. Däremot stannar en främling upp. En samarier. En avskyvärd representant från grannfolket. Som de hade varit osams med under många århundraden. Han som har all anledning att passera. Han stannar upp. Förbinder såren, transporterar bort den skadade för att få lämplig vård och betalar omkostnaderna. Det intressanta i texten är att Jesus hela tiden har en nedslagne mannens perspektiv, inte samariens perspektiv. För Jesus frågar den laglärde vem som är den överfallne mannens nästa. Inte samariens nästa, utan den överfallne mannens nästa. Vem står den överfallne mannen närmast? Och den laglärde måste medge att det var inte hans judiska landsmän som har samma starka religiösa övertygelse som han själv. Utan den laglärde får erkänna den som visade honom barmhärtighet. Det vill säga, begreppet min nästa sträcker sig över alla gränser och handlar om människor som jag inte känner, som är okända för mig och som hjälper mig när jag har det svårt. Den okände, hjälpsamme främlingen är den som står mig närmast. Det är han som är min nästa. Det är lätt att den är skrit och att den helt utmanar. Tveka barmhärtig samarie både till vänster och höger. Fast det kanske inte alltid behövs. Ärkebiskopen i Sydafrika, Desmond Tutu, eller han kanske är pensionerad från det nu. Han fick en gång frågan hur han fick mod att engagera sig i kampen mot apartheid. Och han svarade att om man har sett ett barn springa ut på gatan och ser en bil komma, så funderar man inte på om man är modig eller inte, utan man kastar sig helt enkelt rakt ut och gör allt vad man kan för att försöka rädda det här barnet. Och samma känsla var han inför arbetet mot apartheid. Det är inget val, det är en spontan känsla av att vilja göra någonting. Den danske teologen Lögstrup har skapat ett begrepp som kallas för spontana livsyttringar. Det kan ju låta väldigt abstrakt. Men när man tänker efter, en livsyttring, alltså att någonting som sker väldigt spontant. Att det finns i varje människa, menade Lögstrup. Ondskan är någonting som förutsätter att det finns godhet. Ondska är en parasit på det goda. Och varje människa måste välja att försöka göra motstånd mot det spontana goda för att faktiskt vilja göra någonting ont. Man måste hitta någonting som gör att man inte spontant följer den här känslan av att vilja hjälpa till. De här 2 männen som passerar den överfallne mannen reagerar förmodligen spontant, som Desmond Tutu beskriver. Ett barn springer ut på gatan, man vill försöka hjälpa till. De ser en man ligger nedslagen. Man vill hjälpa till. Men de har en princip i sig som väger tyngre än den spontana känslan. Som gör att de kan stå emot viljan att hjälpa till. De är båda på väg till templet i Jerusalem. Om det är så att en man som skulle tjäna i templet kom i kontakt med blod, så blir han rituellt oren. Han kan inte tjäna i templet utan måste avstå från det ett antal dagar. Det var på samma sätt med en kvinna som hade menstruation, var också oren. Fick inte gå till templet. Och de tänkte kanske att blir jag oren, då ställer det till det för mina arbetskamrater. Då måste de hoppa in och jobba i templet istället för mig. Och det gör att människor inte kanske kan komma till templet och tillbe Gud som de har längtat efter att göra. Det får väldigt stora konsekvenser om det är så att jag vidrör den här mannen. Det är mycket enklare att gå förbi. Principen hjälper dem att stå emot den spontana känslan. Och det är inte elakhet som gör att de passerar mannen, utan det är en viktig princip som är viktigt att hålla på. Det är en ideologi som är så viktig så att man inte kan prioritera barmhärtighet. Det är ett behov att nu måste jag få sätta gränser här. Det får inte bli för mycket, utan nu måste jag sätta gränser. Jag kan inte hjälpa alla människor. Och på så vis, genom att hitta den här principen, så kan man också stå emot den spontana känslan av att visa barmhärtighet mot andra människor. I oktober 1943 så höll SS-ledaren Heinrich Himmler ett tal i hemlighet i erövrade Polen för ett antal mindre grupp SS-ledare. Ett tal som man gjorde en inspelning på, därför har bevarats åt eftervärlden. Annars så är det här väldigt, väldigt hemligt, allt det som skedde i Nazi-Tyskland i judeförföljelserna. Men Heinrich Himmler uttryckte sig så här inför de 150-200 SS-ledarna som han talade inför. De flesta av er vet vad det betyder när 100 lik ligger bredvid varandra, när 500 ligger där eller när 1000 ligger där. Att ha stått ut med detta och, bortsett från undantag på grund av mänsklig svaghet, ha förblivit anständiga, det har gjort oss hårda. Så långt Heinrich Himmler. Genom att förlita sig på principen att judar saknar mänskligt värde, så kan man stå emot mänsklig svaghet, stå emot den spontana barmhärtigheten. Och det gjorde en SS-ledare hård, men också anständig i sina egna ögon. Och motsvarande resonemang kom fram i samband med rättegången mot massmördaren Anders Breivik, som berättade att han medvetet sedan 2006 försökt motarbeta all empati för människor som han inte tyckte om. Allt för att förbereda sig för den här massaken han ville genomföra. Det intressanta var att han berättade i domstolen att han trots den här långsiktiga strategin att inte känna empati för andra människor, ändå hörde 100 röster inom sig, det är hans egna ord, som ropade, gör det inte, när han var på väg att skjuta det första skottet på Utöja. Så starkt är samvetets röst inom oss människor, även hos en starkt ideologiskt övertygad massmördare. Jesus och den laglärde mannen verkar vara överens om att det viktigaste budet i Bibeln handlar om att älska. Att älska sin nästa som sig själv och att älska Gud med sitt hjärta, med sin själ, med sin kraft och med sitt förstånd. Om man skriver in ordet älska på datorn och googlar på det som det så fint heter, och söker under bilder, så får man fram solnedgångar, rosor, ömsinta par eller röda hjärtan. Men ordet älska utifrån Bibels perspektiv har inte det här kanske sentimentala förhållningssättet, utan det betonar mer mitt sätt att vara och göra istället för att jag ska känna. Kärlek är mer någonting praktiskt än en känsla. Och att älska Gud med sitt hjärta, med sin själ, sitt förstånd och sin kraft handlar ytterst om jag är beredd, inte att känna så mycket, men att göra uppoffringar. Även om det svider i min plånbok. Även om det innebär omdömen som är nedsättande från andra. Även om det innebär lidande och förföljelser. Det gäller att vårda sitt hjärta. Det gäller att vårda sin moral. Det gäller att vårda sin inre människa. Så att olika ideologiska principer eller ren självupptagenhet inte gör att vi förlorar förmågan till den här spontana barmhärtigheten. Och att våga tro, att försöka tro och förlita sig på Gud, handlar ju ytterst om att vårda sin barmhärtighet, att vara rädd om den. Och författaren Fjodor Dostojevskij uttryckte sig vid ett tillfälle att medkänsla, det är hela kristendomen. I kristen tro så beskrivs Jesus inte bara som en förebild, utan att det faktiskt är Gud själv som kommer ner till oss människor och blir inkarnerad. Det kommer från det latinska uttrycket incaro, som betyder bli kropp eller bli kött. I våras så besökte Karin Noelius, som är psykosyntesterapeut, jag vet inte riktigt vad det är för någonting, men hon är terapeut i alla fall, Andreas kyrkan och Raspa Söder, och hade en föreläsning om andlighet och sexualitet. Jättespännande ämne. Och hon påpekade i föreläsningen att om Gud blev människa helt och hållet i Jesus, så var ju också Jesus en sexuell varelse som hade alla sexuella känslor som alla vi andra. Och han behövde inte på något sätt förneka sin sexualitet, men han hade förmågan att kunna härbärgera den. Och Karin menade att alla sexuella relationer menade att alla sexuella relationer behöver en förmåga att se varandra som subjekt. Två självständigt älskande människor istället för att göra den andra till ett objekt. Där jag får leva ut mina sexuella drifter eller fantasier. Och att låta sexualiteten få vara ett möte mellan två människor, menade hon, kräver inlyssningsförmåga och empati och varsamhet. Och om man ändrar ordet älska på Google och skriver istället ordet sex och trycker sedan på bilder, så får man helt andra bilder än det som var kring ordet älska. Om man sedan då avaktiverar, det finns också sån här bildcensur, om man sedan avaktiverar den, så får man fram bilder som var fullständigt omöjliga att se under hela min uppväxt. Och jag tänker att de flesta 12-30-åringar har redan lärt sig hur man kan få bort det här bildcensuren och få se bilder som har varit omöjliga under de allra flesta människors uppväxt att se. Man har sett allt när man är 12-13 år. Och vi lever i ett samhälle idag som ställer väldigt stora krav, både på vuxna och på ungdomar. Eftersom bara två klick bort så finns det en hel värld som är ganska kall och cynisk. Och jag tänker att Karin Noelius perspektiv kan hjälpa oss i mötet med en väldigt kommersialiserad sexualitet. Om man har den här empatiska, den här varma blicken för den andra, istället för att ha avstånd eller istället för att hela tiden se med kyla på andra, så kan det också hjälpa oss att sätta gränser för när vi vill göra andra till objekt, till sexuella objekt eller på annat sätt. För den här varma blicken, den krävs ju inte bara i frågan om sexualitet, utan den kan vi också behöva när vi går till 7-Eleven och möts av en snorkig butiksbiträde. Eller när fotgängarna går på cykelbanan som vi ska cykla på. Ja, det finns många exempel där vi kan bli väldigt uppretade. Men vi kanske också behöver ha empati, medkänsla för den andra. För det var samma blick som hjälpte till att våga gå fram till främlingen för Samarien. Och samma blick hjälpte min vän att våga gå fram till mannen som hade fallit ner från bänken på T-centralen. Han övervann sin rädsla, gick fram till mannen och böjde sig ner för att fråga hur det var. Men plötsligt kom det en massa andra människor till hjälp. Någon sprang och ringde efter ambulans. Andra var sjukvårdskunniga och såg till så att andningsvägarna var fria. I princip så gjorde han ingenting förutom att han tog det första steget. Han vågade följa sin barmhärtighet, sin spontana barmhärtighet, och andra följde efter. Amen.